Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotext hämtar vi från Markus evangeliets 14 kapitel från den 3 versen. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra: "Varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga." Och de grälade på henne. Men Jesus sa: "Låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne." Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Den här söndagens tema är den kämpande tron. Livet som kristen är inte alltid så lätt. Det handlar ofta om att tron får kämpa. Kämpa trons goda kamp, uppmanar Paulus i ett av sina brev. Har det hänt dig att du har hamnat i en situation där du ville göra något bra, men så blev du osäker på vad andra skulle tycka? Ska jag göra det som jag menar är rätt, trots att andra kanske kommer att protestera? Det kan bli en situation där tron får kämpa. I texten fick vi höra om en kvinna som hamnade i en situation där hon ville göra något bra. Hon ville smörja Jesu huvud med en speciell olja. För henne kändes det rätt att göra det, men de andra som var där protesterade mot det. Och kanske hade hon känt sig osäker på förhand och tänkt: "Vad ska folk tänka ifall jag gör det där? Kanske de inte tycker om det, så då kanske jag inte ska göra det ändå." Det är möjligt att hennes tro fick kämpa. När kvinnan hällde olja över hans huvud, då var det några som kritiserade henne. De sa: "Varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ju ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga." Ja, man kunde faktiskt sålt den här nardusoljan för en summa som motsvarade nästan en hel årslön för en vanlig arbetare. Den här nardusoljan, den var så mycket värt eftersom den behövde importeras ända från Himalaya, väldigt långt bort ifrån Israel. Så den var väldigt exklusiv och dyr. Men Jesus, han genomskådade de som kritiserade kvinnan och han sa: "Låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och ni kan göra gott mot dem när ni vill." Jesus genomskådade dem. Deras hyckleri genomskådade han. Hyckleri, det är ju något som kan vara svårt att upptäcka. Just för att hyckleri, det är när man försöker dölja sina motiv. Man säger eller gör något annat än det som egentligen finns i hjärtat. I värsta fall är hyckleri när någon utger sig för att vara kristen utan att vara det. Alltså någon som är medlem i en kristen församling utan att ha tron i hjärtat. Och det fanns, som ni redan vet, helt säkert redan vet, en hycklare bland lärjungarna, Judas Iskariot. Så då blir vi kanske inte så förvånade när vi läser i Johannesevangeliet om samma händelse, att det var Judas som kritiserade kvinnan. Och Johannes, han är väldigt öppen med att säga hur det egentligen låg till. Det sade han inte för att han brydde sig om de fattiga, utanför att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Så Judas låtsades bry sig om det fattiga, men i själva verket ville han bara att det skulle komma mer pengar i kassan som han kunde stjäla ifrån. Men varför säger då Markus att några blev upprörda över det som kvinnan gjorde? Alltså att det var flera, om det nu var Judas. Och varför säger Matteus att det var lärjungarna som kritiserade kvinnan, om det nu var Judas? Förklaringen är att det var Judas som framförde den här kritiken, men de andra tyckte tydligen samma sak. Eller de sa det inte emot. Och därför håller både Matteus och Markus alla lärjungarna ansvariga för det som hände, medan Johannes förtydligar att det var Judas som var hjärnan bakom. Matteus och Markus, de vill inte lägga hela skulden på bara en lärjunge, utan de erkände att det var allas misstag. Eller snarare kan man säga att det var den heliga ande som lade skulden på alla lärjungarna. I Johannes evangeliet så kan vi också läsa senare om hur Nikodemus och Josef från Arimatea, de smorde Jesu kropp efter han hade dött. Och det är ju förstås det vanliga. Man smörjer ju, man förbereder någon för någons begravning efter någon har dött. Och det är ju det som är intressant med dagens text. Det är den här kvinnan som Jesus säger, hon har i förväg smort min kropp inför begravningen. Efter hon hade hällt oljan över hans huvud. Så då kan vi ställa oss frågan, varför just det här behövde göras i förväg? Varför kunde inte hela hans kropp smörjas efter han hade dött? En förklaring kan vara för att det blev ett vittnesbörd. När kvinnan smorde Jesu huvud med olja så fick Jesus ett tillfälle att säga, hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Och det här sa han ju i ett sammanhang där det fanns många människor. Både lärjungarna var där och flera andra gäster. Så han fick vittna om att han faktiskt skulle dö. Så trots att lärjungarna förstod ju inte det här innan det hände. Kvinnan hällde olja över Jesu huvud. Det påminner om något i Gamla testamentet som vi har pratat om tidigare också. Det här påminner om hur profeten Samuel hällde olja över Davids huvud. Och vad har Jesus gemensamt med David? Jo, de är båda kungar. David var kung över Israel och Jesus är kung. I Uppenbarelseboken kallas Jesus till och med kungarnas kung och herrarnas herre. När Pilatus frågade Jesus, du är alltså kung, frågade han. Då förnekade inte Jesus det, utan han sa, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född, och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Alltså var det väldigt passande att kvinnan hällde olja över Jesu huvud, både för att smörja hans kropp inför begravningen, men också för att göra det tydligt för alla att Jesus är kung, kungarnas kung. Men den här kungen, han är inte som andra kungar. För den här kungen hade kommit till jorden för att lida och dö. Det är ju ett speciellt slut för en kung. Ja, i och för sig alla kungar dör ju till slut. Men den här kungen hade det som syfte. Han gick till sin död. Han gick upp till Jerusalem för att dö. Han visste att det var det han behövde göra. Och det var det där som Pontius Pilatus hade lite svårt att förstå. För ifall Jesus var kung, varför hade han då blivit åtalad? Ifall han var kung, varför var det då så många från hans eget folk som hatade honom? Som provocerade fram det hela? Som ville att han skulle dö? Det här förstod inte Pilatus. Men alltihop var Guds plan. Och Gud handlar inte alltid som vi människor förväntar oss att han ska göra. Han kan tillåta att kungarnas kung for lide og dø på et kors, ifall det innebär at alle våre synder blir borttagna, blir forlåtna, blir utstrukna. Då er det til og med värt at kungen dør. Men trots at Pilatus hade svårt att förstå det hela, så valde han ändå att offentliggöra att Jesus var en kung. För Pilatus, han hängde faktiskt upp en skylt på korset där det stod: "Detta är Jesus, judarnas kung." Och han var väldigt bestämd på att det skulle stå så där. För när översteprästerna blev arga på Pilatus och ville att han skulle ändra skylten så att det istället skulle stå: "Han har sagt, jag är judarnas kung." Då vägrade Pilatus att ändra det. Och så sa han: "Det jag har skrivit, det har jag skrivit." Men kungen som hade kommit för att dö, han skulle inte vara död särskilt länge, som ni vet. Tack och lov. Han skulle uppstå till liv igen. Han skulle uppstå till ära och härlighet. Han blev vanärad på Golgata, men fick till slut den ära han förtjänade när han uppstod från graven. Som det står i den 8:e salmen i Saltaren: "En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom." Och det står i Hebreerbrevet kapitel 2: "Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden." Och i Filipperbrevet kapitel 2 står det: "När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära." Men vem var då den här kvinnan i berättelsen som hällde oljan över Jesu huvud? Ja, aposteln Johannes, han berättar att det var Maria från Betania, Martas syster och Lazarus syster, som gjorde det. Vi känner henne kanske bäst från berättelsen om när Jesus besökte henne och Marta. Och Maria satt då vid Jesu fötter och lyssnade uppmärksamt när Jesus förkunnade. Då fick hon beröm från Jesus för det. "Hon har valt den goda delen", sa han. Och här får hon beröm från Jesus ännu en gång. "Hon har gjort en god gärning mot mig", säger han. Men det finns ännu en intressant detalj i Johannesevangeliet. I Markusevangeliet läste vi ju att hon hällde olja över Jesu huvud. Men i Johannesevangeliet står det att Maria hällde olja över hans fötter. Innebär det då att det finns en motsägelse mellan Markus evangeliet och Johannes evangeliet? Motsäger de varandra? Innebär det att bibelkritiker och ateister faktiskt har rätt att kritisera Bibeln för att vara motsägelsefull, som de så ofta gör? Nej, här finns det ingen motsägelse, utan här finns det helt enkelt fler uppgifter, mer information. Och det är faktiskt ganska vanligt i de fyra evangelierna. När Markus säger att hon hällde olja över hans huvud, så säger han inte att hon hällde olja bara över huvudet. Alltså finns det utrymme för att hon kan ha gjort ännu mer. Och samma sak hos Johannes. Han säger inte heller att hon smorde bara hans fötter. Alltså finns det utrymme för att hon kan ha gjort ännu mer. Med andra ord så är det bara att lägga ihop 1 + 1, det blir 2. Hon smorde både hans huvud och hans fötter. Det finns ingen motsägelse. Och det här är en sak som är bra att komma ihåg, både för våran egen del, men också ifall vi skulle konfronteras med det här argumentet att Bibeln är så motsägelsefull. Det är ett väldigt vanligt argument. Då kan vi komma ihåg att bara för att en av Bibelns författare berättar om en sak som hände, så innebär inte det att ännu mer kan ha hänt. vid det tillfället. Och det här är ju någonting som är viktigt att förstå, inte bara när det gäller att läsa Bibeln, utan även till exempel för en som utreder ett brottsfall. Då kan det finnas olika vittnen som säger olika saker om vad som hände, utan att de motsäger varandra. Till exempel så kan ett vittne säga att jag har sett en tjuv som har stulit något på ICA. Och så kan det finnas ett annat vittne som säger jag har sett honom inne på Konsum där han stal något. Innebär det då att de här vittnena säger emot varandra? Nej, tjuven kan ju ha varit inne på både ICA och Konsum och stulit något. Vittnena, de kompletterar varandra. Då lägger man ihop 1 + 1 så får man 2. Och det är just det som vi ofta ser i de 4 evangelierna i Nya Testamentet. De kompletterar ofta varandra. Jesus sa om Maria, jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Jesus hade rätt. Ja, för vi har ju fått höra om det här idag. Vi har fått komma ihåg henne. Berättelsen blev nedskriven av apostlarna och den blev bevarad i Bibeln så att till och med vi som lever här idag 2000 år senare får höra vad hon gjorde och komma ihåg henne. Och det där, det kunde egentligen Jesus ha sagt många gånger under sitt liv. Inte bara om just den här händelsen. Han kunde ha sagt ofta, överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man berätta om det som hände här idag. Mina apostlar kommer att skriva ner det. De kommer att bli inspirerade av den heliga ande så att människor kan komma ihåg det som hände. Ja, för Jesus lovade ju att sända dem hjälparen, den heliga ande. Han skulle vittna om Jesus för apostlarna och lära dem allt och påminna dem om allt som Jesus hade sagt och gjort. Och den heliga ande fortsätter också att påminna oss om allt det som Gud ville uppenbara för oss i Bibeln. Varje gång vi läser i Bibeln så är det den heliga ande som talar till oss. Men vi människor kan ibland tröttna på att höra samma saker om och om igen. När man får höra den samma bibelberättelsen som man har fått höra tidigare så kan man tänka, men det där har jag ju hört förut. Måste jag höra om det ännu en gång? Kanske man tänker. Aposteln Petrus skrev något om det i sitt andra brev i Bibeln. Han skrev, därför tänker jag ständigt påminna er om detta, trots att ni redan vet det och är befästa i den sanning som ni har. Trots att ni redan vet det, skrev han, så ville han påminna. Trots att församlingarna redan visste en hel del, så skrev apostlarna brev till dem med sånt som de redan hade fått höra och fått veta. Och trots att vi redan vet en hel del, så fortsätter vi att komma till gudstjänster för att få höra sånt som vi ofta redan har fått höra förut. Men varför är det då nödvändigt, kan vi tänka? Jo, för att Bibeln är inte som andra böcker. Den är helt speciell. Bibeln innehåller lag och evangelium. Och båda dessa saker behöver vi höra mer än en gång. Vi behöver höra dem många gånger genom hela livet. Lagen, den fördömer oss, uppenbarar vår synd, så att vi inser att vi inte kan frälsa oss själva. Och det är viktigt, för då inser vi att vi behöver en frälsare hela tiden. Genom hela livet behöver vi påminnas om det. Och evangeliet, det uppenbarar ju frälsaren för oss. Jesus som har gjort allt som är nödvändigt för att vi ska bli frälsta och bli evigt saliga. Och när det gäller evangeliet om Jesus så behöver vi höra om honom upprepade gånger genom hela livet. Varför då? Jo, för att själva budskapet är livgivande. Ordet om Jesus är näring för själen. Jesus sa til djevelen, som en av tekstene den förra søndagen, första søndagen i fastan, då sa Jesus til djevelen, «Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.» Människan lever av varje ord som utgår från Guds mun. Precis som kroppen behöver näring från mat och vatten, så behöver också själen näring från evangeliet i ord och sakrament. Så på det sättet är Bibeln helt annorlunda än andra böcker. Andra böcker kan i bästa fall utbilda oss, eller underhålla oss, eller inspirera oss. Men Bibeln kan göra ännu mer. Den ger oss andligt liv. Andligt liv och evigt liv ger Bibeln oss. Och det är det inga andra böcker som kan göra. Och just därför ska vi vara tacksamma för att vi får höra det som Gud har att säga till oss. Även om vi redan har fått höra det många gånger förut. Och det är samma berättelser om och om igen. Vi ska vara tacksamma för de här berättelserna. Till exempel den om Maria när hon smorde hans kropp inför begravningen. Och jag kan ju också kommentera att i evangelietexten idag, då fick vi höra en berättelse om synderskan som smorde Jesu fötter. Och de här två berättelserna påminner om varandra, men det är faktiskt två olika berättelser. För Maria, hon var ju ingen synderska. Hon var inte känd som det, så det är två olika berättelser trots att de påminner om varandra. Och vi har pratat om den kämpande tron, om hur Maria vågade göra det trots att hon förväntade sig helt säkert att få motstånd och fick det också. Vi kan också tänka på en annan kämpande tro hos en annan viktig person som levde 1500 år senare. Då tänker jag på Martin Luther och hans kämpande tro. Tänk hur mycket hans tro fick kämpa. Och kanske tänkte han ibland, vad ska folk tänka om mig ifall jag gör det här? Ska jag verkligen skriva det som jag har tänkt att skriva? Tänk hur mycket motstånd jag kommer att få. Tänk om han hade låtit bli att göra det av rädsla för vad andra människor skulle tycka. Tack och lov att han inte lät bli. Tack och lov att han hade en kämpande tro och fortsatte med det han gjorde. Eller tänk på den kämpande tron hos alla de som vågade ta klivet och bilda lutherska bekännelsekyrkan för cirka 50 år sedan. Tänk om de inte hade vågat av rädsla för vad andra människor skulle tycka. Ja, då hade vi inte suttit här idag. Så tack och lov att de faktiskt vågade göra det och kämpade. Ja, tack till Gud som har gett oss tron. Tack till Gud som ger oss den kämpande tron. Som vägrar att ge sig. Som fortsätter att kämpa. Med Guds hjälp. Amen. Låt oss be. Kära Gud, tack för den kämpande tron som du har gett oss. Vi ber dig, var med oss och hjälp oss att kämpa i livets svåra situationer. Och när vi själva inte riktigt orkar kämpa, så ber vi dig att du ska bära oss. Tack för att du har gett oss ditt ord. Hjälp oss att inte tröttna på att höra allt det som du vill berätta för oss i Bibeln. Även det som vi redan har hört förut, kanske många gånger. Hjälp oss att istället vara tacksamma för att vi får höra det igen, så att det blir till uppbyggelse och välsignelse för oss. Amen.